Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så hon, han är död. Så jag, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så hon sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Först ett budskap från vår samarbetspartner. Jespiga matcher mot svagt motstånd gav 6 poäng. Äntligen lättade restriktioner, så nu fyller vi Catena igen. Klä dig grönt och vitt och vallfärda till hallen. Vandra inom vågen på vägen dit för att rigga med pensioneringsmallen. Vågen för vågen.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av de som har återvänt, återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
3 raka segrar, allt frid och fröjd, rosa moln, guld och gröna skogar. Rögle är ju 2, bara 1 poäng bakom Skellefteå. Men nej, riktigt så nice och fett för ungdom, för att använda ungdomsspråk, är det ju faktiskt inte i Rögle nu. Spelet hackar betänkligt. Daniel Roth, Linus Alid, jag, Mattias Hjelm. Ja, de spelar inte som ett topplag nu, fast de vinner.
Nej, men du ska ha toppbetyg på din Hasse Andersson-referens där i ditt intro. Det plussar vi för.
Du älskar Hasse i smyg.
Ja. Ja, det finns ju guld på andra ställen också. Och gröna skogar för övrigt också.
Mm. Men nej, det hackar betänkligt, måste man säga. Det är svårbedömt. Å ena sidan så har de resultaten på sin sida. Å andra sidan, när man tittar bakom resultaten, så ser det inte så vackert ut. Och framförallt inte de här matcherna mot Timrå.
Nej, det har ju varit, vad ska man säga, ologiska matcher på många sätt. Rögle nu, tisdagsmatchen till exempel, så har man ju efter första perioden så ligger man under med 2-0 och där borde man haft ledningen. Och sen gör man en usel andra period och där hämtar man ut det underläget. Men framförallt så tycker jag att försvarsspelet, antal chanser, öppna lägen man släpper till och det här sättet man tar sig ur eller inte tar sig ur egen zon på bör oroa dem, för att det har man sett ett tag nu sporadiskt där de glimtar till vissa sekvenser, men sen under väldigt många så ser det rostigt ut eller helt enkelt bara hackigt.
Ja, jag skrev i min krönika igår att jag tycker att de sliter med grundläggande delar i sitt spel. Det är klart att man kan ha överseende med att liksom offensiv spets går förlorad när Everberg och Tambellini är på OS. Men det är inte där, det är inte det som är problemet. Problemet är ju basala grejer som att man inte får ordning på spelet i sin egen zon. Att man inte kommer därifrån med någon slags fart och tillsammans. Och att man inte skapar särskilt mycket framåt. Man får liksom ingen tyngd i anfallen. Och allt detta sammantaget är ju någon slags, det är ju spelet liksom. De kämpar med sitt spel som inte fungerar.
Någonstans också när jag såg till exempel gårdagens match. Det är ju onsdag när vi spelar in det här. Det är ju det att det är inte första gången jag såg det heller. Att Rögle har ju marginaler med sig. Okej, man brukar säga att ett bra lag förtjänar tur. Men just nu är inte riktigt Rögle så bra att man förtjänar den flyten man faktiskt har. 2 mål som tillkommer efter på ett sätt som när man är i Timrås situation. Där man bara ska känna, det är inte sant, vad är det som händer?
Nej, det är helt rätt. Och det var ju samma i slutet på måndagens match. Där det väl liksom Rögle såg ut som Papphammar på is liksom. Det var ju rent tur att inte Timrå kvitterade där. Det var öppet mål och allt möjligt. Så att bara de fått ihop på 2 matcher mot Timrå, drygt en bra period kanske. Inte ens 2 skulle jag säga. Det är ganska klent.
Ja, men också alltså, första mötet i måndag, man vinner med 1-0. Man har den ledningen inför en tredje period. minns jag rätt så hade väl Timrå skjutit 6 skott på de 2 första perioderna. Mm. Och sen gör väl Timrå, har väl Timrå 17 skott på mål eller någonting i tredje, där det är Rifalk som räddar Rögle. Alltså det mönstret, att det kan hända, att det kan uppstå en sån situation där man måste till helt och hållet förlita sig på att Rifalk ska rädda poängen åt Rögle i det läget när det är toppen mot botten. Det är liksom inte hälsosamma tecken i Rögles fall.
Nej, och du poängterar ju någonting som är viktigt här tycker jag. Det är toppen mot botten. Alltså Rögle har problem att faktiskt vara tydligt bättre än Timrå. Det säger ganska mycket. Rögle ska vara betydligt bättre om Rögle ska vara en guldkandidat.
Men om man zoomar ut lite så har ju detta varit litet mönster egentligen i någon månad nu, att Rögle är precis så bra som det behövs oavsett vilket lag man möter. Om man möter liksom Örebro borta vinner, eller om man möter vinner Skellefteå borta liksom, så man är precis så bra som det behövs för att vinna. Det finns, man kan vända på det här myntet åt alla håll. De är ju fortsatt otroligt starka på att vinna matcher. Inget underläge är liksom för stort för att vändas.
Nej, så är det. Min poäng här är att okej, man kan prata om det, att vi kommer ifrån med bra resultat ändå, vi tar poäng nästan alla matcher. Men jag tror inte att det är ett argument som kommer att hålla över hela säsongen om det fortsätter på det här sättet.
Nej, men alltså det är bara att ta, de ser ju detta också i laget, och framförallt ledarna. Kamabot var ju hård i sin kritik mot laget efter den här 1-0-segern och sa att det var mindblowing, som han sa, häpnadsväckande. Det är väl någon slags OK-översättning på det sättet de agerar på i tredje perioden när de släpps till så många chanser. Och det säger ju också en del, man kan ju vara förmildrande mot sitt eget lag i ett sånt läge också, men det var ju bara att det här skulle liksom tas upp och det här skulle behandlas. Och sen är det ju då det att man kommer ut och gör en lika tveksam svag insats kvällen efter, och man står där ändå med 6 poäng, men det är ju ändå inte det som är knäckfrågan efter de här 2 matcherna tycker jag.
Nej, men då, jag tror att jag var inne på det någon vecka innan, att de sliter med liksom lägsta nivån i sitt spel. Det var väldigt hög i höstas när man radade upp mycket segrar och man kunde ställa klockan efter dem. Det kan man inte riktigt nu. Du vet inte riktigt, det här kunde man inte se framför sig, att det skulle se så illa ut spelmässigt mot Timrå på hemmaplan. Det är frågan om, det är till och med frågan om, man ska inte dra det för långt, och det är lätt att man överdriver, men frågan är om det har sett sämre ut på hemmaplan i 2 hemmamatcher under liksom Cam Abbotts tränarskap i Rögle än de här 2. Så illa är jag beredd att åtminstone utmana den tanken.
Ja, mitt minne är ju inte jättebra, så att jag kan inte dra mig tillbaka. Han hade väl någon period i början där han hade väldigt tufft med resultaten, Cam Abbott, men om det var 2 hemmamatcher mot motsvarande motstånd där spelet var lika knackigt, tveksamt.
Ja, men man får ju väga in motståndet också. Det är ju Timrå som visserligen har spottat upp sig sista tiden, men som inte gör några supermatcher heller.
Och inte vunnit borta på en evighet.
Nej.
Nej, Linus, du nämnde också någonting om att det med Cam Abbott på presskonferensen, att han tyckte det var häpnadsväckande hur hans spelare uppträdde. Det är ju inte jättevanligt att Cam Abbott går på sina spelare offentligt så, och det kanske han hade gjort igen efter tisdags match om det nu hade blivit en presskonferens.
Ja, det blir ingen presskonferens av lite oklar anledning som inte vi har något med att göra. Men som du säger, alltså Cam Abbott, något man är säker på så är det ju att han vet precis vad han säger och när han säger. Han inte längre känns som man säger någonting i affekt, tycker jag, utan att det brukar finnas en tanke, och att han gav den kritiken offentligt mot lagets agerande var väl såklart någon slags försök att få en väckarklocka att hallå, detta duger inte, match igen imorgon, det kan inte se ut så här en kväll till, och så gör det.
Enligt mina källor så har han inte vält omklädningsrummet i alla fall efter någon av de här 2 matcherna, ganska lugnt och stillsamt har mina öron viskat.
Och det kanske kan vara en vägvinnande stil också, det är inte alltid hårda ord och skäll är framgångsrikt.
Nej, det är det inte. Det är inte säkert att man ska sätta det på liksom slarvkontot liksom, att, eller att folk inte bryr sig. Det jackar liksom inte i. Det fungerar inte någonstans. Jag vet inte om vi ska felsöka det liksom ytterligare, men man kan konstatera att målvaktsspelet är ju inte Rögles. Är ju ingen akilleshäl. Rifalk är ju stadig hela tiden och Klang hoppar in och är också stadig. Jag tycker inte heller att forwardsidan, även om den är tunn, att det är där problemet sitter. Jag tycker att backsidan är en stor knut att lösa, där man har svårt med att få igång backar till att fungera i båda ändar av banan. Jag tycker att det är fortsatt, de har stora problem där.
Den finländska värvningen kanske kommer väldigt lägligt efter OS i Valtteri Kemilainen, var det va?
Ja, det gör den. De får verkligen hoppas att han lever upp till högst ställda förväntningar. Det ska vara en jättebra back, så att den kommer de verkligen behöva. Men stenen måste ju på något vis bara rulla. De måste hitta någon som kan spela ihop med honom, som kan höja sitt spel. Jag skrev i min krönika idag att jag tycker att man kan konstatera det så här dags in på säsongen, att liksom Tony Sund, Ryan McKiernan och Eric Jelena, ingen av dem är riktigt av den här kalibern, bära topplag pjäs som de faktiskt hade behövt. De får ut för lite där alltså.
Men du gjorde en intressant intervju med Jelena igen. Vi kan väl bara, apropå backsida och tänkta spetsspelare, kan vi bara sammanfatta där vad den handlar om.
Ja, han var ju oväntat öppen, får man ju nästan säga, där eftersom det då hade skrivits i Schweiz att Bern där är nära att skriva ett avtal med honom till nästa säsong. Och det jag ska inte säga att han bekräftade just det, men han bekräftade att han har varit i kontakt med Bern och andra klubbar, dock inte i Sverige. Så att jag frågade om KHL och så vidare, han gick inte in på mer än så, men uppenbarligen så har han varit i samtal med Bern i alla fall, det bekräftade han. Sen var det ju också den biten, han förklarade vad som hade hållit honom borta från spel. Det var ju 3 matcher han missade här för några matcher sen, och då var det alltså en slemsäcksinflammation i höften. Be mig inte gå in på det där djupare. Det här är bortom min kunskapsnivå. Men det hade hämmat honom så pass mycket att han, som han sa, att he couldn't skate. I couldn't skate, ungefär så sa han. Och det är ju ungefär som att jag kunde inte åka skridskor helt enkelt. Och det är ju rätt allvarlig problematik som hockeyspelare, kan jag tycka någonstans.
Ja, gnutta jubbigt.
det har man lite nytta av om man kan, ja. Om man kan göra.
Och det visar sig också, det här har ju varit något som faktiskt inte var helt nypåkommet, utan det här har ju, vad jag förstod, funnits till och från under hösten också, vilket kan förklara att han kanske inte sett lika stark ut. Men nu skulle det vara borta, så nu borde det ju då lyfta för honom, och det kanske det gör, men det har väl inte gjort det riktigt än under de här 2 matcherna, va?
Nej, det är tvärtom skulle jag väl vilja säga. Alltså jag tycker att det ser, att han ser ofokuserad ut. Det är många misstag som känns väldigt oprovocerade och konstiga, som jag inte riktigt har sett honom göra. Alltså förra svängen han var i Rögle, missade passningar och konstiga icingar, alltså den typen av märkliga beslut. Jag vet inte vad det beror på, men det känns, det är min känsla i alla fall.
Nej, men det ser ut som att det är något som inte stämmer. De brukar ju prestera på så höga höjder det här laget sista åren, så det har inte funnits någonting att kritisera. Men frågan är om jag tror inte jag sett Ujelena sämre än i de här 2 matcherna mot Timrå faktiskt.
Jag försökte ju närma mig en lite sådär känslig fråga med Jelena också, just att han spelade med Moritz Seider förra säsongen, och det var ju jättebra backpar för, i hela ligan, så, och han gjorde kontinuerligt med poäng. Och då sa han det, ja men jag producerade ju poäng i samma takt även när Seider var borta, när han inte kunde vara med i vissa matcher då. Så att, ja, det var snarare hans skada som hade hämmat honom än en avsaknaden av Seider, om man säger så.
Ja, sen, hur mycket hänger besvikelsen kvar från den här missade NHL-chansen kan man också ställa sig frågan om, för att det var ju det han hade tänkt när han åkte över såklart, att ta den platsen. Nu blev det inte så, Rögle hade rättigheterna till hans kontrakt i Europa och han vände tillbaka. Alltså hur har det varit motivationsmässigt för honom? Det kan också vara en faktor som väger in.
Ja, men det låter ju märkligt. Han spelar liksom för sin framtid också. Även om Berner verkar vara intresserade, så låter det ju märkligt om han åker här och inte har någon motivation.
Jag tycker precis. Och det sa han ju själv också, att han är ju här. Han har kommit tillbaka av en anledning, för att han tycker om att vara här. Så jag tror inte heller det handlar om det. Jag vet inte vad det handlar om, men att han ändå är öppen med att berätta hur saker och ting ligger till tyder väl på att de inte är jättenära varandra. Och Chris Abbott har inte pratat med honom. Han hade i alla fall inte gjort det när jag gjorde intervjun. Så inget snack om framtiden heller.
Nej, men det är väl också logiskt. Det är väl rimligen en av de bättre betalda spelarna, och har ju svårt att tänka mig att Rögle är supernöjda än så länge. Så att det är väl lite logiskt också kanske, att eftersom inte Rögle vill, så är det klart att han får se om sitt hus. Och det är inte förbjudet att prata med klubbar om nästa säsong. Det gör ju allihopa.
Men om vi ska lyfta någonting som ändå får vara på det positiva kontot, så är det den nya första kedjan som producerar. Ted Brithén gjorde 2 mål efter det, 17 mållösa matcher, va?
Om jag räknar rätt.
Jag gick in och försökte räkna också. Jag fick det också till 17 här nu. Och Leon Bristedt svarade för en femling i andra matchen mot Timrå. 5 poäng, det är inte varje kväll man gör det som hockeyspelare.
Nej, alltså det är ju en kedja som sen de sattes ihop, och Everberg och Tamblini stack till sina OS-samlingar, så har man ju burit det här laget på alla offensiva sätt. Speciellt nu i den här sista matchen mot Timrå. Det är Leon Bristedt, jag gjorde en intervju med honom efter match 2 mot Timrå. Han pratade ganska intressant, då tyckte jag, om att han i den här miljön får mer om en avslut roll än vad han hade med Tamblini och Everberg. Då har jag ju mer blivit passningsläggaren som sätter upp dem för lägen, och här är det Anton Bengtsson och Ted Brithén som istället vill hitta Bristedt. Så att han har gjort mål 3 matcher i rad tyckte han liksom inte var någon tillfällighet på så sätt, utan att nu är han mer runt kassen och får mer av de här lägena.
Jag har inte tänkt mycket på det, men tycker det var ett intressant resonemang, för att både Tamblini och Everberg är ju i första hand jäkligt vassa avslutar på olika sätt. Liksom Tamblini med sitt skott och Everberg med sitt returtagning och styrningar och allt möjligt. Men både Bengtsson och Brithén är ju i större utsträckning spelare som gör andra bättre. Så jag kan, det känns ändå lite logiskt resonemang. Brithén är ju inte den som åker runt och skjuter själv hela tiden. De är ju väldigt, alltså, lagorienterade. Det är förvisso liksom Tamblini och Everberg är ju lagspelare också, men ni fattar vad jag menar.
Absolut,
på ett annat sätt.
Absolut. Nej, jag tänkte också på det när han faktiskt satte ord på det, Bristedt. Just det att jag ser det framför mig, att jag förstår att du hamnar i andra typer av situationer nu.
Ja, apropå det här med passningsrollen, så har han ju nu gjort fler assister än vad han har gjort under grundserie under karriären. Vilket jag också säger en del, alltså hur han har lyckats då anamma den rollen i den första kedjan, så att säga, med Tamblini och Everberg, och bli den som spelar fram dem. För det behövs ju en sån tredje länk i en sån enhet för att den ska funka, för att Tamblini och Everberg ska kunna göra det de ska göra, och det är ju mål.
Det blir ju extremt tydligt när man ser poängen så här svart på vitt, men jag tycker faktiskt också att det uppstod liksom en ansvarslucka när de här drog. Alla visste att ska Rögle klara sig nu, så måste ni tre ta ansvar. Och det tycker jag ju framförallt Bristedt har gjort. Han har ju verkligen utstrålat ledarskap, tagit ledarflaggen på alla vis. Dragit med sig Brithén lite grann, men Brithén har också dragit sig själv såklart, så har de ju hittat. De har verkligen burit laget på alla vis, inte bara produktionsmässigt.
Ja, men om vi bryter ner det till en spaning med lite siffror och pratar lite om Bristedt, så kan man ju konstatera att han har gjort, efter de här 5 poängen, så har han gjort 35 poäng i grundserien. Och med det är han på samma som Tamblini, som också står på 35, och de här två har spelat lika många matcher, 33 stycken. Det säger ju en del ändå om Tambellini har ju fått mycket hyllningar för sin säsong och det ska han ju ha. Han har ju varit fantastiskt bra. Men det sätter också Bristets säsong i lite av ett annat ljus ändå i positiv bemärkelse, tycker jag, när man ser det så här svart på vitt hur mycket han faktiskt har producerat.
Ja, och det är extra imponerande i den här nya omgivningen, även om vi ska ju väga in att det är de två sämsta lagen nu, de har tagit tre raka segrar mot, så Anton Bengtsson har ju varit borta efter sin hjärnskakning och är väl inte riktigt på de höjden om man är van att se honom ännu, men på något vis så har de här tre tillsammans gått ihop och burit laget.
Ja, men totalt på de här tre matcherna så har 21 poäng liksom från Rögle-spelare producerats mot Djurgården och Timrå gånger två och första kedjan. Nu får ju de också mycket förtroende i powerplay och mål har gjorts där också, så det ska vägas in i detta givetvis, men de har stått för 14 av de 21 på de här tre matcherna då. Briset har gjort 7, Botén 4 och Bengtsson 3. Men Daniel, apropå det du sa innan också där om felsökning, så tycker jag man ändå får prata om det med forwardsidan, att det just nu i en line som bär dem så pass tydligt. Det pratades ju om när Tambellini och Everberg försvann att andra skulle kliva fram och ta större roller, och det gäller ju inte bara Brithén, Bristedt och Bengtsson. Det gäller ju alla de där bakom. Sen är kanske fjärde kedjan med Sjögren och company där lite ursäktad på i den offensiva delen med tanke på deras roll. Men du har spelare som Oskar Ståhl Lyrenäs, Ludvig Larsson, Linus Sjödin. Där behöver också hända någonting, framförallt på sikt. För första känningen kan ju inte vara så här bra under hela den här OS-perioden.
Nej, helt rätt. Även Adam Edström känns ju som han har en bit till sina höjder. Brady Ferguson har ju bränner ju fortfarande alldeles för mycket. Den kedjan måste faktiskt också, där kan man begära inte nivå med Bristedt och dem, men man måste kunna begära att de är med och avlastar. Men ja, det är första säsongen i SHL för Larsson, Ståhl, Lyrenäs, och det syns väl. Det brukar gå lite upp och ner. Det ser lovande ut många gånger mellan varven, men just nu är inte de och dra laget, och det gör inte Edström och company heller. Sen håller jag helt med om att vad Sjögren åstadkommer med liksom antingen två juniorer eller Granat och Keller i en fjärde kedja, det går inte att begära så mycket mer än vad de gör.
Nej, och jag, alltså lika betydelsefullt som det är för Rögle att den här första kedjan fortsätter att spela bra, så är det ju lika viktigt att andra och tredje kedjan kommer upp och avlastar på en annan nivå än de har gjort. Och det är ju en av, tittar man mot nästa vecka när Rögle tuffar igång med matcher mot Växjö och sen Luleå gånger två, ja, då kommer du inte hålla på samma sätt och ha en kedja som är toppform och resten som inte är det.
Men på sikt, med tanke på slutspel och annat närmar sig och att man har två av de bästa forwards iväg på OS, så kanske det är någonting ändå som håller på att hända. Brithén är ju den stora nyckeln till att få igång. Man måste liksom gå in i ett slutspel med två producerande kedjor i alla fall. Och det känns ju som att har vi de här tre som ingår i den kedjan nu och två där borta, så är det bara, det är en spelare till som behövs och lite kemi, så har de två producerande enheter åtminstone på pappret.
Och det är mycket möjligt att det är
Mr. X.
Exakt.
Som kommer innan transferfönstret stänger.
Som vi kommer tillbaka om en liten stund.
Ja, och bara en parentes i sammanhanget. Om den här kedjan nu fortsätter att leverera på den här nivån, så blir det ju en delikat fråga att ställa oss i kommande poddar hur man ska göra när Everberg och Tambellini kommer tillbaka, om man ska splittra den eller inte. Men det är ju mycket om och men där, och den delikata uppgiften kan vi ju spara kanske.
Men jag antar att du inte ställde just den frågan till Anton Bengtsson när du gjorde intervju med honom, som vi snart ska lyssna på om några sekunder.
Nej, det gjorde jag inte. Jag pratade om enheten bland annat och Rögles form och sådär, men han har gjort 4 matcher nu. efter comebacken som man gjorde då efter den här hjärnskakningen mot Frölunda. Så jag börjar med att fråga Anton Bengtsson hur han ser på sin egna form.
Nej, men jag tycker det är helt okej. Känner väl att jag har fortfarande lite...
Han hade någon slags dubbelliv. Han levde mer eller mindre som en Svensson också.
Polisen i Sundsvall spanar på en man som säljer droger från sin bil.
Jag försökte undvika så långt som möjligt att ha med honom att göra.
Men man misstänker också att han använder drogerna för att kontrollera en grupp unga tjejer.
Ger man sig in med honom så är det ett högt spel med sin kropp helt enkelt.
Lyssna på podden Krimstad, Knarklangen, Opioiderna och Tjejernas hämnd. Finns nu i alla poddspelare.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Jag är formmässigt väl inte 100, men... skönt att få lite utdelning här nu senaste matcherna och bara jobba på och blicka framåt här.
Vad säger du om kedjan med Brithén och Bristet i leverans i de senaste omgångarna?
Ja, men bra. Jag tycker vi har hittat ett bra spel och bra kemi och skapar väldigt mycket chanser. Jag tycker nästan vi har kunnat göra fler mål än vad vi gjorde. Framförallt första perioden igår skapade väldigt mycket utan utdelning, men sen lite ketchup-effekt på det i de andra två, men bra kemi och är kul att spela med.
Beskriv liksom sammansättningen i den enheten, de olika uppgifterna och så som ni har individuellt som blir den här framgångsrika enheten.
Ja, men både Ted och Leon är väldigt puckskickliga, gillar att bära puck och min roll blir lite att jobba hårt och ta mig in framför kassen och skapa ytor. Och, men jag tycker vi hittar varandra bra där ute också med att hitta bra lösningar, lösa press och som sagt kommer till mycket, mycket farliga chanser, så det har varit en kul start på den här formationen.
Det blir ju 6 poäng i det här dubbelmötet mot Timrå till slut. Spelmässigt, utifrån sett, så har det funnits mycket mer att önska. Vad är din sammanfattning om era prestationer där?
Men som du säger, jag tycker inte vi spelar vår hockey egentligen. Jag tycker vi freestylar lite mycket och håller oss inte riktigt i det spelet vi vill göra. Och möter ett lag som gillar att kontra och skapa många farliga lägen på oss. Och vi släpper till alldeles mycket farligt. Rifak gör det bra och räddar oss i många situationer i de här två matcherna. Och som tur är så får vi lite utdelning i slutet och lyckas vinna matcherna. Men vi måste försöka hitta tillbaka lite till det spelet där vi är framgångsrika med det hårda jobbet och lite rakare.
Kan du utveckla det här? Det är hårt jobb och lite rakare, men om man blickar framåt mot våren som kommer här, vad är det som måste lyftas mer i ert spel för att ni ska kunna gå så långt som ni vill?
Nej, men vara konsekventa skulle jag säga är över nyckeln. Kunna hitta tillbaka till det vi hade 15 första omgångarna när vi verkligen spelade snabbt, första pass, väldigt rakt och aggressiva, alltid in mot kassen liksom. Försöka få in pucken där och det är då vi är som bäst. Vi har tungt lag och bra fart på gubbarna, så kan vi använda det spelet så jag tror vi kan bli farliga.
Och nu börjar ni med några dagars helt ledigt från ishall och hockey. Vad tror du det kan betyda i förlängningen?
Nej, det tror jag kommer vara jättenyttigt. Det kommer bli mycket hockey här nu framöver, så det gäller att ta vara på de här dagarna och verkligen komma iväg från hallen och hockeyn ett par dagar här nu och sen bara ladda batterierna för slutspurten.
Nog pratat om forwardsuppsättningen så här detaljerat. Linus, du brukar ju vara ute på träning på onsdagarna och det är onsdag, så jag antar att du har varit ute på träning idag också. Eller jag vet ju att det har varit det, men för lyssnarnas skull så spelar jag här.
Sviker inte lyssnarna. Nej, jag tittar ut i Catena Arena, det är ju så att Rögle tränar onsdag. Sen är man lediga helt och hållet, torsdag, fredag, lördag. Innan man återsamlas på söndag då, träning söndag, måndag inför Växjö-matchen på tisdag. Och detta breaket tar man ju för att spelarna ska få framförallt mental liksom... En mental paus, tänker jag. Med tanke på vad som väntar till våren med det här späckade schemat. Alla var på is förutom då skadade Lesund. Och sen Everberg då och Tamblini Kelleher inte heller på is. Där är fortfarande liksom någon slags dag för dag prognos nu, trots att han har missat ett par matcher. Och Britén då, som Daniel, vi noterar, fick en smäll i tredje perioden mot Timrå, tisdagsmatchen.
Japp.
Utgick då, var inte tillgänglig för...
Han utgick väl inte?
Nej, förlåt. Han spelar vidare. Men han var i alla fall inte tillgänglig för intervjuer efter den matchen. Förklaringen vi fick var att det var behandling. Och sen var han inte tillgänglig eller på is då för intervjuer heller idag.
Vi kanske ska ändå förmedla lite information ut till våra lyssnare här just kring detta. För det är inte första gången som vi inte får tillträde till spelarna. Och vi försöker, men vi kan inte kräva att få prata med spelare i tid och otid.
Nej, men det är ju skadade spelare eller spelare som inte är på is är ju inte tillgängliga. Och det gäller även Erlend Lesu nu, som är borta hela säsongen. Han är i hallen och rör sig, men vi får besked, eller vi fick beskedet idag att han inte är tillgänglig för en intervju. Samma med spelarna nu när de är lediga tre dagar, så är de liksom off limits, eller vad man ska säga, vilket innebär att vi passar på att vara där under onsdagen istället då, och samla på oss ett par snack och ha de närmaste dagarna.
Bara en fråga där. Det är ju inte första klubben i historien där man inte får prata med spelare när vi vill prata med det, så. Men just det här med Erlend Lesund, jag bara undrar högt här, vad kan det bero på? Vad kan problemet vara med att vi inte får prata med honom? Han är borta resten av säsongen, det kan inte hända någonting, han kommer inte tillbaka, det är ingen spelare, om man nu tror det, som skulle tackla mot Lesund där han är skadad, för han kommer inte att spela. Vad kan det göra att vi inte får prata med honom? Har ni någon tanke kring det?
Nej, jag vet inte. Ingen aning. Men, nej, men det är väl ändå någon slags känsla att det är lite mer svårtillgängligt denna säsongen. Det är lite fler nej än vad det har varit tidigare. Lite mer murar, eller man ska säga, att forcera. Men vi gör vårt bästa för att...
Vi gör vad vi kan.
Ja, det gör vi.
För att ni ska få det. För i slutändan så är det ju för er som lyssnar och er som läser som vi faktiskt vill prata med olika spelare. För det är inte för vår egen skull vi gör det här.
Nej, det är det inte.
Nej. Men en stor fråga, om vi släpper det med... Eller är vi klara förresten med lägesrapporten, Linus?
Ja, det finns ju inte så mycket att orda om med kedjor och så från dagens träning. Det är mycket vatten som ska rinna under de broarna innan... Ja, det är ju inte en evighet de spelar igen, men det känns nästan så när det är sex dagar som det är idag. Så att vi återkommer till laget på måndag efter den träningen.
Det är väl sista lugna veckan på länge. Redan med start på tisdag så brakar det väl igång ett otroligt intensivt schema.
Ja, så nu får du tagga igång, Hjelm.
Ja, ska jag tagga igång på den fråga vi har skrivit upp? Är Rögle en guldkandidat? Det kan ju vara lite knepigt att ställa den frågan, eftersom jag då, som jag sa inledningsvis, så är det ju så att Rögle ligger tvåa, bara en poäng efter Skellefteå, ledande Skellefteå. Så ur det perspektivet, tabelläget, så är ju svaret ett rungande ja. Självklart är Rögle en guldkandidat. Men är det det vi tycker här och nu?
Jag var inne på lite där resonemanget i min krönika efter matchen igår, där jag skrev liksom, vart är ni på väg? Det är väldigt svårt och det sticker liksom tecken åt alla håll, och i höstas så positionerar ju Rögle sig tidigt som en guldkandidat, kändes det ju verkligen som. Men känslan är ju lite annorlunda nu. Min känsla är ju att, och det är väl den delar jag förmodligen med de flesta, att Luleå och Skellefteå har framförallt kanske blivit mycket stadigare längs vägen och ser ut som att de trummar på med en större stabilitet och en tydligare riktning liksom, rent hockeymässigt.
Ja, alltså kandidat är de ju såklart, det går ju inte att förneka. Alla som är med i slutspelet kommer att vara kandidater i guldet. Men sen om man är favorit, det är de ju inte i mina ögon just nu. Jag skulle nog till och med nu lyfta upp Färjestad som är större favorit än Rögle. Leksand som är större favorit än Rögle. Alltså det finns flera lag som ändå har någonting mer än vad Rögle har just nu. Jag tycker Rögle har sjunkit en bra bit ner på favoritskalan här.
Jag vet inte om jag vill sänka dem så långt ner som du gör igen. Liksom sätter både Färjestad och Leksand framför. Men säg så här, om efter 20 omgångar så har man frågat vilka är de liksom seriens främsta guldkandidater. De har ju pekat på Rögle och sagt det är dem. De har bäst chans den här säsongen att plocka guldet av alla. Det gör man ju inte längre. Man pekar inte med hela handen lika säkert så att det är Rögle som har bäst förutsättningar, utan det är som du sa Daniel, jag tycker också att det är ett par andra lag som just nu liksom ligger mer i pole position.
Ja, Luleå och Skellefteå var ju självskrivet för mig också, så att ni inte tror någonting annat.
Nej, men jag tycker kanske också att du tar ett halvt hack för långt igen. Alltså jag tycker nog att eller man har lärt sig det att behöver inte vara så himla mycket. Det är därför blev ju de här matcherna in mot slutspelet blev ju väldigt intressanta. Känslan är ju att det behöver inte vara jättemycket som ska till för att vi ska säga att jo, de är ett så tung guldkandidat på de här matcherna som återstår. Kan man liksom få tillbaka lite riktning och få tillbaka de här två från OS, komma in med två producerande kedjor så är de nog ändå med där uppe med Luleå och Skellefteå. Jag puttar liksom inte Leksand och Färjestad förbi Rögle redan nu, men känslan är förändrad jämfört med höstas, det måste man ändå säga.
Vi släpper den frågan. Det blir spännande att se hur mycket skit jag får för det här sen.
Nej, det är bra.
Det är bra.
Det är det här forumet vi har. För
ja,
vi ska inte tycka likadant.
Även om 3 veckor kanske jag har ändrat mig igen. Men då har också Rögle stegrat i formen.
Säkert.
Ja, i så fall.
Om 3 veckor kommer du stå och gasta om att nu är det såklart att det blir SM.
Nu känner jag mig nästan som en, nej, nu ska jag inte nämna något namn här i journalistkåren.
Jag vet vilket namn du tänkte på.
Ja, jag också.
Säger ingenting, så har jag ingenting sagt. Jag har inte dömt ut någon på något vis. Vem skulle jag vara att döma ut någon utifrån mig själv? Nej. Men nej.
Vi gillar dig när du kastar dig lite från dike till dike.
Nej, en vindflöjel.
Nej, när du kastar dig lite från dike till dike. Du är en aggressiv, härlig person.
Transferfönstret då? Närmar sig med stormsteg. Ja, närmar sig. Alltså själva stängningen. Deadline. Vi har pratat om Eric Jelina. Han lär ju inte försvinna i det här fönstret. Utan då är det till nästa säsong. Men hur är det i övrigt? Jag har ju spott i förra veckan att jag tror, utan att ha någon information om det, tror att det kommer att komma in en spetsforward. Jag står fast vid det efter de här matcherna jag har sett nu efter uppehållet. Jag tror att det är en av de positionerna de letar efter att förstärka. Kanske blev jag ännu mer säker när du sa att ja, men det behövs nog bara en till om man får igång till de här två producerande kedjorna. Och den en till tror jag är den spetsforwarden.
Men jag tror jag sa det förra veckan att jag tror att är det någonting de letar efter på forwardsidan så är det spets som ska in i en av de två kedjorna. På backsidan tror jag fortfarande att de skulle kunna tänka sig leta bredd eller någon som kan vara liksom en back 5 som är jättebra i boxplay men som kanske inte kommer att göra ett poäng i slutspelet. Lite mer rollspelssök liksom på backsidan.
Ja, det var ju en back som vi skrev om för några veckor sedan, Reece Scarlett, som på pappret i alla fall såg ut mer som en ersättare till Erlen Lesund. Den var, hjälp mig, Kamelainen.
Ja, Valtteri.
Ja, precis, gör. Det verkar inte ha blivit någonting där, enligt våra kollegor på Expressen, Sanja Svensson, deras podd, nämnde de, hörde jag, att det borde på att han helt enkelt inte klarar läkarundersökningen. Enligt det de sa där. I alla fall indikerar det väl kanske på att Rögle gärna vill ha in något mer på backsidan. Också precis på forwardsidan som vi kan anta.
Men ja, det blir intressant att se. De som jag lyssnar med i den här världen säger att det finns inte mycket spelare. Det är ganska ont om dem.
Frågan är hur det här KHL-läget kommer och påverka marknaden nu fram till stängning. Det är ju så att KHL har ställt in resten av grundserien och går direkt på slutspel istället. Vilket innebär att det är en bunt lag, 8 stycken tror jag, om jag minns rätt, som inte spela mer tävlingsmatcher under säsongen.
Däribland Daniel Tsars.
Daniel Tsar.
Ja, just det.
Ja, ni får inte bara så här kasta ur att jag ska uttala hans klubbnamn rätt nu. Men ja, det är en av klubbarna då som just nu inte har några tävlingsmatcher i kalendern. Men Tsar har ju kontrakt även över nästa säsong. Situationen hade säkert varit annan om han hade haft ett utgående avtal. Nu är det väl lite, jag vet inte, får man ens låna spelare från KL på det sättet? Är det bara en lek med liksom begrepp att man, vi lånar inte, vi höjer in Daniel Tsar i så fall? Hur mycket kostar det, har man råd med det? Alltså det känns som en situation som omgärdas av ganska mycket frågetecken.
Ja, det känns ju som ett långskott med tanke på just detaljen att han har kontrakt nästa år. Jag har svårt att se att någon av de liksom intressenterna där borta ser någon vinning i detta. Den ryska klubben, varför skulle de låna ut honom och riskera att han drar knät här?
Han har ju dessutom varit skadad och inte spelat på länge.
Nej, det känns, utan att vara insatt i hans situation det minsta, så tror jag att det är att den ska man ju inte hoppas på för mycket som Rögle-supporter.
Men det kan ju finnas andra med utgående kontrakt i, ja, KHL.
Och det är det man undrar nu. Jag läste någon, jag tror det var Örebros tränare som gick ut i någon intervju och sa att han trodde att det skulle bli ett jäkla race här från alla klubbar liksom fram till fönstret stänger. Att alla kommer att plocka in en, två spelare nu sista veckan. Får se om den förutsägelsen stämmer, men oavsett vilket så kan det bli hektiska dagar för alla sportchefer säkert nu, det som väntar fram till, vad är det, på tisdag?
Den 15, va?
Stämmer. Förlåt.
Nej, men det är ju bara en ren gissning, men jag tror också, skulle Rögle plocka in en back till så håller jag inte för helt uteslutet att man kanske släpper en av sina backar som man kanske inte är 100 nöjd med, eller där det kanske finns en ömsesidig önskan om att i så fall, för det kommer ju in en finsk back som kommer att tugga massor av istid. Kommer det in en till så ritas liksom hierarkin om i grunden. Och ett sätt att liksom, det kan ju vara ett spel som gynnar alla. En spelare blir lite frågande kring sin position. En annan klubb i tokjakt efter precis den typen av back. Och ja, Rögle ser en möjlighet att offloada lite. Så att, jag vet ingenting om det heller. Men jag tror inte man ska hålla det för helt uteslutet. Att det är inte säkert att det bara kommer in spelare.
Det kan ju bli din sorts av älsklingshockeyaffär igen. En trade.
Ja, men jag menar inte,
det hade varit roligt.
Jag menar inte kanske att de byter med någon annan klubb, men att det blir en trestegsraket. Liksom, att Rögle plockar in en från en klubb, en annan back går till en annan klubb.
Men med det resonemanget skulle det kunna bli något liknande på forwardsidan om man tar in en spetsforward. Att det blir någon övertalighet där och att någon forward kanske lämnar.
Inte lika säker på det.
Jag tror inte det, för att Chris Abbott har i alla intervjuer typ konsekvent pratat om hur viktigt det är att ha alltså en bred trupp nu när de ska spela så otroligt mycket kommande månaderna och kunna hantera skador, för de kommer att komma, kunna hantera andra typer av frånvaro, så att de skulle börja göra sig av med spelare ser jag inte som sannolikt på, i alla fall på den positionen.
Hepp.
Vi får se.
Vi får se. Nu går vi till er lyssnare, för vi har fått in en fråga i alla fall som vi gärna vill försöka ge vårt svar på.
Ja, det är Viktor som har skrivit till oss på Twitter, som skrev så här: rent teoretiskt, om Sjögren bestämmer sig för att sluta och lägga skridskorna på hyllan, vem i laget ser ni som en given lagkapten då, alltså nästa säsong?
Just ordet given komplicerar ju det hela lite, tycker jag. Fast det kanske är givet. Utifrån ert perspektiv.
Jag kan börja om du vill.
Ja, det.
Jag säger Anton Bengtsson.
Fan, vad tror du det är? Skulle jag säga?
Ja, det var därför jag ville börja.
Och jag också faktiskt.
Nej, men sluta.
Nej, det är sant.
Men Hjelm, du måste ju spexa.
Nej, någon annan.
Nej, men jag tittade på hela laguppställningen. För jag fick ju den här frågan innan för att jag skulle kunna förbereda mig. Och så gick jag igenom alla spelare. Det är klart att det finns säkert ett antal alternativ. Men Anton Bengtsson, som jag har lärt känna honom, låter lite stora ord. Det är inte så att jag är ute och dricker kaffe med honom varje vecka. Men lärt känna
i toppscore, tror jag.
Det där kommer att förfölja mig. Hela säsongen. Och kanske över nästa också. Nej, men alltså, som jag lärt känna honom i professionellt sammanhang här. Han är ju verbal. Han är otroligt ödmjuk. Faktiskt väldigt snäll också. Det var där jag började fundera på. Är han tillräckligt hård i nyporna när det behövs som lagkapten? Men jag är inte så säker på att man behöver det som lagkapten. Han kan kommunicera med domare och med lagkamrater. Det känns som att han, om man inte är given, så är i alla fall en het kandidat.
Ja, alltså det finns ju andra som beroende på, nu får vi utgå från truppen som är på plats just nu, ju inte tänka liksom vilka kan lämna och vilka kommer att lämna och sådär.
Vilket Anton Bengt så mycket väl kan göra.
Exakt. Och det andra namnet som hade kunnat vara aktuellt är ju liksom Leon Bristet, och där är det samma läge att han, för mig i alla fall, att han skulle kunna försvinna till andra ligor nästa säsong. Så att om vi utgår från det vi har på pappret nu, så landar jag ändå i Anton Bengtsson.
Jo, men det gör man ju för att han, de älskar ju honom, liksom både supportrar och framförallt Abbots. Han förkroppsligar ju allt som de vill stå för, både på isen, utanför isen, jobba hårdast av alla, vara ödmjuk, en god ambassadör. Han checkar ju alla boxar.
Ja, och gått före med sitt spel, haft en utvecklingskurva som varit spikrakt uppåt. Har det förtroendekapitalet i spelet också i laget att kunna vara lagkapten?
Ja.
Det är som du i podden, Jan. Du är vår kapten.
Det är du.
Ja. Jag sträcker på ryggen här och så säger jag, jag är alltså HD:s Anton Bengtsson.
Du är både lagkapten och topscorer.
kanske lite mer oödmjuk och aggressiv än Anton Bengtsson dock.
Det är inte helt säkert att det har blivit lagkapten i Chris Abbotts bygge, men i vårt bygge är det.
Nej, eftersom jag är lite mer som Johan Matti Altonen, så kanske jag inte hade blivit det.
Nej, underbart. Men du ska ju ingenstans. Vi har ju livstidskontrakt med dig. Så att, där vi har inga KHL-out, så du kan inte jobba på Moskvas allehanda nästa år.
Så det blir ingen trade med mig då? Till någon annan?
Nej, du är väl där du ska vara.
Ja, där hör ni, ni lyssnar, ni får stå ut med mig ett tag till, uppenbarligen.
Gött.
Det var den frågan vi hade att svara på. Mm. Och därmed är vi i mål med veckans avsnitt.
Ja, och vi kan ju faktiskt passa på att liksom knyta näven inför nästa vecka och säga att det ska bli ännu roligare det här och spela in poddar och vara ute på arenorna med tanke på det som händer då.
Ja, du tänker på att publiken får vara tillbaka helt och fullt.
Just det, vi har ju faktiskt stått här i några veckor och varit dystra över covid-läget, som nu har skiftat över till en total öppning. Så att det kan vi ju faktiskt tillåta oss själva att dela med oss
lite. Är det ett litet leende jag ser på dig,
Linus?
Jag
är jätteglad över detta.
Ja, men ser man rätt i kalendern så är vi den 15, det är ju på tisdag. Så att när vi återsamlas nästa onsdag så har vi ju svart på vitt vad som hände. Om det förstärktes eller inte. Och vi har en...
Lapp på luckan.
Får man förmoda en fullsatt match mot Växjö i ryggen och avhandla.
Och en förmodligen fullsatt match mot Luleå och Snacka upp som spelas på torsdagen. Det blir roligt det här, eller hur?
Ja,
nästa vecka...
Då är det, ja.
Jag hoppas det var kul den här veckan, men nästa vecka blir ännu roligare.
Då kanske önskemålet från min nya favoritlyssnare får vänta en vecka. Får jag berätta om honom?
Ja, det får du göra.
Jag träffade en ung kille, kanske 12 år, kom fram till mig i salen och frågade om det kommer podd på onsdag. Så sa jag, ja, lyssnar du på den? Jag trodde bara det var äldre som lyssnar på den. Lyssnar på den varje onsdag efter min hockeyträning. Hoppas det blir ett extra långt avsnitt på onsdag, sa han.
Just det kanske vi inte kunde uppfylla här, men vi har i alla fall uppfyllt din redovisning vad ni pratade om, och vi tackar ju så mycket för det, såklart. Jätteroligt.
Vi tar med oss den önskningen till nästa vecka, då kanske det blir ett extra långt avsnitt. Man vet aldrig.
Har vi inte hockey att prata om, så kan du igen prata om dina resor eller någonting i kvart för att liksom lyfta upp lite i slutet då, så vi bara skyltar med ett extra långt avsnitt.
Kan du inte berätta om när du var på tundran och träffade zebror? Jag bara chansar nu.
Men du kan inte chansa, han har gjort allt sånt. Så det är
liksom... Har du varit på tundran och träffat zebror?
Berätta om den gången du dök med vita, ja. Alltså, börjar han berätta bara, så har han gjort det.
Det tar vi nästa vecka.
Ska vi göra det?
Ja, det gör vi.
Hej med er. Nej, just det. Vem ska vi tacka?
Vågen Försäkringsbyrå.
Exakt.
Alltid.
Nu kan vi säga hej då. Hörs nästa vecka.
Vart finns vi någonstans?
Var vi finns?
Ja.
Ja, här och nu.
På Twitter.
hd.se.
Bra! Bra, Daniel! Du kunde det. Knäckte det till slut. Bra. På hd.se hittar ni oss.
Och på Twitter. Roglepodden heter vi där. Och så roglepodden@hd.se.
Och så skickar ni in frågor till nästa vecka.
Hör av er.
Gott.
Tack.
Hej.
Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en 10. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.